rasat ut och med sig i fallet drog den Oddpod. Obiter Dictum, det är fredag. Jag heter Billy Rimgard och min kollega Tobias Nordström ser ut att vara lite peppad här idag.
Jaså? Det var inte jaså, säger jag, som om det är så, är det inte alls det. Men, jo, men det är väl. Det är, vad heter det, alltid kul att prata lite med dig så här i veckan om populärkultur.
Det var det mest lama. Oövertygande försäkran.
Ja, men vad fan, du kan inte bygga upp massa förväntningar nu om att så här... om att peppen är på topp.
Men var... du klappade händerna och var lite så här på. Det kändes bra.
Det var snusdosan jag, vad heter det, stängde som vad heter det? Jo, men det är bra. Vi pratar om wool för 80 avsnitt sen ungefär.
Just det, den som började, hur var det nu? Det började som typ egenpublicerad e-bok och växte till någon slags sci-fi saga.
Ja, alltså Hugh Howie, tror jag man uttalar hans namn, han började ju lägga upp del för del som på Amazon som e-bok till deras Kindle-läsare, tror jag var. Jag tror det var exklusivt till deras Kindle-läsare i början. Och att han då liksom inte publicerade hela böcker ens, utan det var som de gamla klassiska, vad heter de, följetongsbreven, vad säger man? Följetong kanske.
Men sen noveller, kortare noveller liksom. Som,
ja, men som Dickens skrev liksom. Mm. Och det, jag har ju då, vad heter det, såklart inte följt den formen, utan köpte istället nu för några veckor sedan den liksom första volymen. Det är ju tre volymer då, första heter ju då Wool, i den här silosagan som den kallas. Läste du den någonsin, eller diskuterade vi bara konceptuellt själva idén?
Vi diskuterade konceptuellt idén. Jag hade tänkt läsa den, men sen så kom det massa andra grejer emellan, som det så ofta gör.
Ja.
Så nej, jag har inte läst den.
Du borde göra det, tycker jag. Det är, vad heter det, du som Fallout-spelare skulle nog uppskatta den väldigt mycket.
Mm-hmm.
Den är ju väldigt, jag drar en väldigt spoilerfri beskrivning av handlingen. Det handlar ju om, vad heter det, en liten civilisation som lever i en silo. Och man kan inte gå ut utanför den här silon, för då dör man. Och då människorna som får olika former av straff för att de har begått antingen lagbrott eller pratat om förbjudna saker exempelvis, de döms då till så kallad cleaning. Och det är att man då får gå ut och göra rent sensorerna på utsidan av den här silon, och sen dör man då när man är där ute och gör det.
Mm.
Det är en härlig sån, vad heter det, man skulle kunna säga att det är liksom... den här de senaste årens young adult trend med förtryckarsamhället, som liksom science fiction som förtrycker allegori, fast här klädd i en lite mer vuxen skrud än vad det är i de young adult böckerna. Så jag rekommenderar det i alla fall.
Trevligt. Är det en massa filmatiseringar och grejer på gång?
Ja, det är det ju. Ridley Scott har ju hoppat på det här projektet och köpt rättigheterna. Det är väl inte, jag tror inte att det är 100% spikat att han kommer regissera, men det är i alla fall han som liksom håller i, hans bolag rättare sagt, som håller i rodret, så att säga.
Mm.
Så det får vi se vad det landar, helt enkelt. Det blir väl intressant att följa, antar jag. Det kommer väl en, för att det, vad heter det, ska komma en serietidningsversion också. Eller om det har gjort det. Ja, skitsamma. Det har blivit en stor grej, helt enkelt.
Jag tycker det är lite spännande. Vi har ju pratat lite young adult och så tidigare. Men temat går ju igen i den här... jag tycker det har blivit mer brutala skildringar av de här dystopiska världarna som har skildrats länge. De har fått den här extra kryddan i att det finns alltid något så här straff från samhället, att du måste vara med i Hunger Games, eller du måste gå ut och tvätta sensorerna och sådana saker. Jag kommer ihåg ett gammalt Star Trek-avsnitt, originalserien, där det är två länder som är i krig, eller om det är till och med två planeter som är i krig. Men de är så trötta, har blivit så att kriget har gått så långt, och de är så trötta på att infrastrukturen tar så mycket stryk. Så vad de gör är att de kör datorsimuleringar av striderna. Men sen så är man tvungen, enligt ett avtal då, att skicka ett visst del av populationen beroende på hur många som dog i olika attacker och sånt till typ gaskammare och avrätta dem. För det var, de dog i striden, så att säga. Och det är en moralisk diskussion om huruvida det här är mer skoningsfullt än krig eller om det är mer barbariskt än en krig.
Mm.
Jag tycker man känner igen lite av de vibbarna i mycket av den här Wool-tänket och så.
Ja, eller i hela den här just den tematiska vågen så finns det ju även någon form av samhällskritisk flört som knyter an mycket till 70-talets science fiction-filmer och så. Jag vet inte, på något sätt känns det som att det är författarna som växte upp och såg de filmerna som skriver de här böckerna. Och sen tror jag inte att det är en tillfällighet heller att de flesta av författarna är amerikaner och i liksom ett amerikanskt samhälle där det i princip är förbjudet att prata om klass. För att det direkt då här rör till marxistiska idéer och dylikt. Det blir liksom naturligt på något sätt att fiktionen tillåter sig att vandra dit på något vis. Och då kanske speciellt den formen av genre-litteratur som den här typen av sci-fi är. Jag vet inte, tror du att det finns något samband där?
Jag vet inte, det är så svårt att se så här. Det är ju ändå en ganska så här klassisk dystopi, den här förtryckande staten som...
Jag menar just de politiska klassaspekterna som alltid kommer igen. Men jag tänker som i Hunger Games har vi de väldigt tydliga olika distrikten, där vissa distrikt är otroligt tydligt arbetarklass, liksom jobbar i gruvor och så vidare, medan de huvudstads- och innerstadsdistrikten är tydliga överklassgrejer. Och det finns ett liknande system i vad heter Wool, där liksom, beroende på var man bor, på vilken nivå man bor i den här silon, så är man liksom olika former av samhällsklasser. Vilket är talande på något
sätt. Jag tycker ändå att även fast jag håller med om att klassdiskussionen är frånvarande i USA, att det bara handlar om så här you make your own fate, så tycker jag ändå att den diskussionen förs på väldigt många ställen, exempelvis Breaking Bad, med alltså sjukvårdskostnader kontra att bo i glassigt arkitektritat hus. Eller du har så här The Wire som skildrar... jag tycker ändå att det är folks utsatthet och utslagenhet och penganöd.
Mm.
Det är ändå så här ämnen som dyker upp även utanför sci-fi. Men i sci-fi så blir det här övertydliga Elysium-grejen att... Antingen så bor du nere i smutsen eller så bor du på den glittrande rymdbasen och alla vill bo på glittrande rymdbasen. Nästan lite så här övertydlig liksom. Så.
Jo, så är det ju.
Jag känner att vi loopar här, vi har varit här tidigare.
Ja, vi pratade ju om sci-fien har så här, gått i stå förut. Men det jag tänker också så att det finns en sak som inte finns i de Breaking Bad-grejerna. Det är ju just det här med själva tanken om att resa sig mot systemet är liksom otänkbar på något vis.
Men det är inte exakt det Breaking Bad går ut på.
Ja, det är det väl... Alltså, det är det ju på ett sätt. Men det handlar ju mer om, på något sätt, om en dekonstruktion av den här bilden av att you make your own fortune, you make your own fate och så vidare. Än det gör att visa någon som... Jag menar, Walter Whites figur i Breaking Bad, han sätter ju inte fingret för sin omgivning på någonting ruttet i systemet.
Nej, det är sant.
Det är liksom en sedlära för oss som tittar, möjligtvis. Nu tror jag inte ens de flesta som ser serien liksom ser det som en kritik av det amerikanska sjukvårdssystemet. Det är en sån sak som man... Det är snarare en sån sak man tycker om att säga när man ska rekommendera serien till någon. Dessutom så är det en ganska intressant, vad heter det, dekonstruktion av det amerikanska sjukvårdssystemet, när det egentligen är Scarface-historien som är kittlande på något vis.
han är inte We for Vendetta. Liksom.
Nej, precis. Och han blir liksom inte terrorist som spränger sjukhus för att han inte har råd med vården.
Den serien skulle jag dock gärna vilja se.
När jag sa det tänkte jag också för. Tänk dig en Mad Men om typ Weather Underground-rörelsen. Det hade ju varit fantastiskt på något vis. Just den 70-tals kostymdramat med de som spränger postcentraler och så vidare.
På 70-talet var ju terrorismen väldigt snygg. Det kan man inte undgå att erkänna.
Ja, men framförallt så finns det väl så här... när den hade ännu inte helt och hållet reducerats till vad heter det, ja men nidbilder av talibaner, utan det fanns fortfarande en liten intellektuell vänster air över den ofta. Ja, ett välodlat skägg och otaliga högskolepoäng, vilket ju också var så att Weather Underground-rörelsen var ju verkligen högskolepoängens terroriströrelse på något vis.
Ja, men Baader-Meinhof var ju liksom intellektuella på sitt, alltså så.
Ja, jo, det är samma sak där, men det är väl så här, är det inte så att i alla fall tre, tror jag, av de här i Weather Underground-rörelsen idag är ungefär professorer i statsvetenskap och det är ju likt på Harvard och så vidare. Så det är väl talande på något vis.
För att jag lovar att deras bruna manchesterkavajer från 75 var snyggare än deras välpressade föreläsarkavajer idag.
Ja, det känns som idag känns som att de säkert jobbar med så här dåliga t-shirts eller någonting.
Med roliga tryck.
Ja, men har fått så här riktigt dålig stil. Mm. Vad heter det? Men vi kan väl gå vidare. Vad heter det? Jag har en sak jag skulle vilja snacka lite om. Joss Whedon släppte ju sin senaste film som han har varit med och skrivit. Och bara därför har jag helt tappat namnet på den. Någonting med Ice. Kommer du ihåg vad den heter?
Nej.
Jag vet om en sekund.
Det här kan vi vända till en poäng i diskussionen.
Ja, jo, det kan vi definitivt göra.
Någonstans så har man misslyckats med sitt varumärkesbyggande redan från botten när vi som ändå har läst lite artiklar om det och så vidare inte plockar en titel från huvudet. Eller så är det vi som har blivit gamla. Det kan man inte heller utesluta.
Den heter alltså då In Your Eyes och är en ganska fin, speciell liten coming of age-historia som Joss Whedon då skriver manus till och med och exekutiv producerar. Den hade premiär i söndags på Tribeca Film Festival och då passade Whedon även på kuppa och berättade att filmen kommer finnas tillgänglig på on demand redan dagen efter. Och det här blev ju en stor grej på diverse nöjesbloggar i USA där man pratade, liksom länkade till filmen och pratade om liksom det lite hisnande i att en film av en så framstående person som Whedon släpps direkt på det här viset. Alltså jag blir snarare så här. Jag tror vi kommer in på någon slags liten video-on-demand-diskussion, för det är väl det som är pudelns kärna här. Men jag tycker att det känns lite billigt på något vis. Alltså just det att... Jag antar att det är att min uppfattning av världen fortfarande är starkt sammanflätad med hela den straight-DVD-grejen. Att det direkt signalerar sämre kvalitet på något vis. Eller det signalerar... Alltså det finns många oslipade diamanter i DVD-backen så att säga, men det faktum kvarstår att det känns som filmer som inte riktigt når bioduken av någon anledning, medan nu då så är det snarare som att man vill, vi har sett fler exempel på det, men att man vill att video on demand ska liksom bara vara ett alternativ på något vis. Hur känner du inför den här utvecklingen?
Men jag håller med helt om att det finns en billighetskänsla över det. Och den tror jag finns där på grund av att filmbranschen gärna har velat att den ska finnas där. Pengarna finns att tjäna ute på de stora multiplexbiograferna där man säljer 3D-plåtar för 150 kronor. Liksom. Men däremot så ser jag en oerhörd nisch för filmer som inte är... Jag tycker mig ana att det blir allt mer och mer så, åtminstone i Sverige, att det inte finns riktigt utrymme för de här mellanstora filmerna, eller vad man ska kalla dem för. De som gick upp och rullade i 2 veckor och sen gick ner, men fansen kunde ändå passa på att se dem. De dyker aldrig upp idag.
Om de inte är förknippade med ett tydligt namn, så att säga. Ja. Så jag tänker, typ exemplet är väl Wes Anderson. Som liksom, hans filmer är inte superdyra och de spelar sällan in säkert mycket pengar, men de ska likväl upp på varenda bioduk för att det är en Wes Anderson-film och därmed finns någon form av kvalitetsgaranti.
Jag kan se framför mig att Video on Demand blir en liksom sån här, jag tycker man anar det redan hur Netflix jobbar ändå med extremt hög kvalitet till sin streamingtjänst. Och jag tänker att så här, det här mellanskiktet, filmer som kanske inte kostar mer än $30 miljoner att spela in. Och då, det är så här asmycket pengar, men det är inte de 500 miljoner som det kostar om man vill ha en sommarblockbuster idag. Och jag tänker att de filmerna kan hitta en ny marknad som video on demand, därför att det finns en infrastruktur för det.
Mm.
När det gäller musik så blev det aldrig riktigt så. Alltså de små indiebanden, de får ju, eller indieband, men alltså mellanstora akter, de får ju överleva på att turnera idag.
Men det känns också som att så här, idag i musikvärlden så antingen är du ingenting eller så är du mellanband, om du inte är superstjärn. Alltså när du tar steget upp så tar du inte steget upp till litet band, för det är du per definition redan när du börjar på något vis.
Ja, men så är det ju. Och det, jag tycker man ser, vi pratade om Wool här förut. Visst finns det en är av så här, det ringer varningsklockor när författare börjar publicera sig själva på Amazon, därför att inget förlag vill ha deras grejer. Alltså det säger någonting om någonting. Det kan säga att det är låg kvalitet, men det kan ju också säga att det är en nischgrej som inte ligger rätt i tiden. Alltså 50 Shades of Grey började som fanfiction på ett forum, liksom. Det får man inte glömma.
Och var även självutgiven när den väl kom som bok, ska sägas.
Exakt. Så att det finns ju... Jag tror att vår känsla av att det är billigt, för jag håller helt med, det känns billigt, den är nog skapad av distributörer. Eftersom det på bioaffischer numera står så här, eller filmaffischer numera står så här, ses bara på bio, utropstecken, står det så här, stort typsnitt. Och man bara, nej, du har fel, jag kan dra ner en cam om jag vill, men det vill jag inte. Det är ju en lögn dessutom, eftersom så här, det släpps ju inga filmer som exklusivt går på bio och som aldrig någonsin får en release någon annanstans. Så att jag tror helt klart att den där stämpeln kommer tvättas bort när man upptäcker att det är ett bra sätt att tjäna pengar på saker som inte går att sälja till 18-åringar som ska ut på fredagen.
Men jag tror att det är också, just att vi är inne på själva tiden av böcker, tror jag, där tror jag det är i framkant på något vis. Guardian, jag tror att det var 2 veckor sedan nu, sjösatte ju sitt nya projekt av just bevakning av självutgiven litteratur, där de då liksom de senaste åren har märkt att det här är liksom ett fält som är förhållandevis obevakat av journalistiken, för att den är fortfarande liksom kvar i de liksom gamla hjulspåren där man matas med det som förlagen pumpar ut. Men att man nu ser att helt plötsligt så är liksom 50 Shades of Grey världens mest sålda bok. Och då liksom, och från journalistiskt håll så är det liksom, så borde målet vara att fånga upp den innan den är världens mest sålda bok. Inte sen försöka inse varför den har blivit det. Så de har ju sjösatt en ganska omfattande bevakning av just självutgiven litteratur. Men i liksom bokvärlden så känns det mer, vad ska man säga, det finns en större direkt länk där mellan, det finns en mindre apparat kan man säga, än den som finns i exempelvis filmvärlden, där det liksom finns ett givet led för hur saker ska fungera, med en att en bok eller att en film släpps på bio, den går på bio några månader och sen sipprar den så sakteliga ut på olika köp DVD:er och sen når en streamingtjänster och dyrligt till slut. Och den modellen har varit väldigt oförändrad väldigt länge, men nu då så inser man att de här lite mindre filmerna, det kanske är så här smartare att lägga upp dem på iTunes när de väl är i ropet. Jag tänker dokumentärfältet känns som ett typexempel där man har insett att det kan vara ganska mycket buzz runt en film när den släpps och det liksom skrivs om den. Men den går i till exempel i USA då fortfarande bara på kanske 200 biodukar i hela USA. Och då är det bättre att slänga ut den på on demand en vecka efter så att man kan rida på vågen, än att den ska liksom ut på DVD och sådana tjänster ett år senare när precis alla har glömt bort den. Jag tror ju till exempel inte att det är någon tillfällighet att jag tror att det var, om det inte var alla 4 så i alla fall 3 av 4 nominerade i dokumentärklassen på Oscarsgalan nu redan fanns på Netflix. Det tror jag är ett tecken på att det är så man har insett att man måste jobba på något vis.
Och det är också ett av de smartare sätten, just när man har en målgrupp eller en möjlig målgrupp som är väldigt smal. Det är en dokumentär om ett givet ämne kommer aldrig att locka fler än ett visst antal personer att se den. Och de personerna är utspridda, så att liksom en enskild biograf har inget att vinna på att sätta upp den. Och då är det ju bättre att liksom försöka nå rakt in i målgruppen. Och det är ju svårt. Och det är jättesvårt att vara målgrupp också. Jag tycker så här, ibland är jag på väg att ge upp, för man bara vadar i skit när man försöker liksom hitta någonting vettigt. Mm. Så här. Oavsett om det är liksom en podcast, eller om det är liksom lite mindre omtalade filmer eller vad det är. Så att det finns ju ett extremt stort behov av kuratorer, och det, där tycker jag att litteraturskribenter och även alltså så här fan, alltså vad ska man säga, det behöver inte vara highbrow literature, utan det kan ju också vara alltså sådana som typ vi kanske inte bara skulle kika på vad SF-bokhandeln har i sitt skyltning den här veckan, utan ja, typ så. Alltså, det kräver ju såklart jättemycket tid, och det kräver... men jag menar, om det finns MP3-bloggare som kan gräva upp guldgrejer i den enorma floden av dynga som släpps i musiksvängen, så borde ju rimligtvis finnas hängivna litteraturbloggare som kan göra det till sitt kall att hitta dem där.
Jo, ja, det tror jag redan finns också, bara att vi har dålig koll på dem. Men jag tror däremot att vi säkert kommer se, vi har sett det väldigt tydligt i just musikvärlden med den här, vad ska man kalla det, men ett slags rundgång i princip, där en våg, eller man ska säga, bestämmer vilka låtar det är som bryter igenom bruset på något vis. Det räcker med att en större MP3-blogg, typ Fader eller Gorilla vs. Bear någonting, plockar upp en låt, så får det liksom ringar på vattnet att den automatiskt hamnar på x antal andra MP3-bloggar. Och medan, alltså, det menar jag att så här, MP3-bloggen blir liksom kuratorn som även blir ett maktverktyg på något vis. Mm. Och där har vi inte fått några riktigt tydliga sådana, vad ska man kalla dem, demokratiska eller publikstyrda kuratorer på samma sätt för andra kulturformer än så länge. Alltså, jag tänker mig att när en video-on-demand-värld växer, så kommer det även... alltså där man kanske har liksom flera video-on-demand-släpp per dag som är intressanta, så kommer det krävas ännu mer. Alltså, vi ser ju redan idag hur mycket uppmärksamhet och spridning, såna här genomgångar av de här grejerna är bra att streama på Netflix. Sådana saker får ju otroligt mycket uppmärksamhet och sprids mycket i sociala medier, just eftersom att folk inte vill vada genom all smuts. Men jag tror att vi ännu inte har sett maktförhållandena ritas upp riktigt. Men det är väl bara en tidsfråga det också.
När vi pratar om kuraterande, den absolut enklaste formen av att vara kurator, det är ju pusha för grejer man själv gör. Eller hur? Då, det är en tydlig avsändare. Om man lyssnar på podden, så kanske man tänker att, ja, skitsamma. Jag gjorde mitt, det var ett försök till bra övergång.
Jag tyckte det var en bra segue. Vad heter det? Just också eftersom att alltså, om man ändå som vi sitter och pratar om såna här saker, så ser vi väl oss själva som någon form av kuratorer, i och med att vi väljer ut saker vi tycker är intressant att prata om och hoppas att de som lyssnar även tycker det är intressant. Så att
jag tycker det där är obehagligt. Alltså, det händer då att jag får hojtningar på Twitter, eller obehagligt, förlåt, det är klart, det är smicker, men jag blir så här, jag fick, det var en fredagkväll eller någonting, så fick jag ett tweet här, det är bara någon vecka sedan, eller ett par veckor sedan, där det var så här: okej, jag har så här tänt ljus, hällt upp vin. Nej, riktigt så var det inte, förlåt, jag kan inte citera det. Det var så jag läste tweeten, om jag säger så. Någon hade laddat upp och skulle börja läsa Vandermeers den här Annihilation, som jag pratade så himla varmt om här i podcasten. Och i tweetet så var det typ så här: okej, upp till bevis, nu kör jag, typ, och skulle börja läsa den där. Och jag blir så här, du vet, svarar, ja, allt är ju en smakfråga såklart, men jag hoppas att du uppskattar den. För jag blir så där när folk twittrar om att de ska ge sig in på någonting, typ när jag skrek om Person of Interest, så var det flera som plockade upp den och attade mig på Twitter, och jag blir nästan så här: herregud, tänk om jag stjäl liksom en tid från den här personens liv, och de blir jättebesvikna.
Men alltså, innan vi går vidare, får jag vända på en grej då? Känner du samma sak? Alltså, jag tänker att du är en mer erfaren, eller i alla fall en mer jo, men erfaren är kanske rätt ord, musikjournalist.
Mm.
Känner du samma sak när du liksom hyllar ett album till skyarna på något vis? Att, om någon skulle säga att nu ska jag ta med andra albumet som du sa var så bra, skulle du få kalla fötter då också?
Nej, absolut inte.
Du accepterar din roll som dignitär där på ett större sätt, eller?
Alltså jag tror, jag litar lite mer på min kompass.
Okay.
Eftersom jag ändå jobbade liksom så många år med det, på liksom frilans och så, och man har, jag känner ändå så här att jag kan ha ett visst kapital där, referenskapital och så vidare. Men även om vi låter självsäkra här när vi sitter och pratar om, eller att jag, om jag låter självsäker när jag sitter och pratar om en bok eller en film, kanske främst böcker, så är det så här att jag läser ju väldigt lite jämfört med hur mycket andra läser. Mm. Så att jag läser en bok och blir helt drabbad av den och bara, det här är så himla bra, så här, sci-fi. Mitt urval, alltså mitt statistiska urval som jag bedömer den där boken utifrån, är ju inte så stort som det kanske låter. Mm. Så att det är inte så att den här boken är jättebra och de här 1000 andra som jag gav mig in på, de är dåliga, så att det här är the shit liksom. Det här var en bok som jag råkade snubbla över.
Mm.
man får väl ta på sig det. Om man en gång har satt sig här i stolen och börjat babbla i en mick, så har man väl tagit på sig någon slags hatt, och så får man liksom stå för det hela vägen. Alltså jag står för att Annihilation var en bra bok, inte det, men ja.
Men om jag säger så här, vad heter det? Problemet är ju på något sätt att böcker som inte är bra, de skiter man ju att läsa klart på ett sätt. Förstår du vad jag menar? Att man bildar sig inte riktigt, för jag kan känna igen det där lite grann, även ifall det har gått över lite grann de senaste 5 åren av mitt liv ungefär. Men att man liksom tycker att man inte, alltså man har lyssnat på liksom tusentals, kanske tiotusentals musikalbum, men man har liksom inte läst tiotusentals böcker.
Nej. Nej.
Och det gör att man på något sätt känner att man har mer att stödja sig mot. Men det är just den aspekten jag nämnde inledningsvis också, att böcker som är dåliga, de skiter man ju att läsa klart. Alltså om man läser 100 sidor i en bok och känner att nej, det här ger mig ingenting, då läser man inte klart den, och sen pratar man inte om den, och sen tycker man inte att man kan använda den som referens till varför den här andra boken är bra heller på något sätt.
Nej, eller hur? Och alltså, det handlar också om historia lite så här. Alltså att...
Jo, men det jag skulle säga avslutningsvis där också, att om man tänker så här, med till exempel tv-serier, så känner man ju inte att man behöver se alla avsnitt av en tv-serie innan man säger om den är bra, eller man tycker att man kan avgöra om den är bra eller inte.
Nej.
Så jag tror man ska ge sig själv lite mer svängrum där också på något vis.
Men just när det handlar om litteratur så känner jag väl att jag inte har verktygen för att göra... Alltså jag är above average i... om vi skulle köra litteraturhistoria så.
Mm.
Men jag är ju absolut inte så kunnig att jag med lätthet kan säga att Wool, ja, den är ju tydligt inspirerad av den här 1962... ja, men du vet.
Mm.
Jag kan inte lätt och ledigt glida i referenshistorien som jag kan inom musik exempelvis, där alltså man utan problem kan droppa ett Beach Boys album från 62 och säga att ja, men den här nya artisten har lyssnat på det här. Så att det är knepigt, läskigt.
Men åter, vad heter, vi pratade om att vi själva är kuratorer. Vad har du kurerat som du åsyftar det här?
När denna podcast släpps så finns ett precis färskt sänt program som jag gjorde för P3 som handlar om Kent. Vi har ju pratat en del om Kent här i podcasten. Framförallt så inledde du alla avsnitt i typ 2 säsonger med Kent-citat.
Ja, vi har pratat om mycket i podden, men vi har pratat desto mer om det över otaliga flaskor rödvin vad heter det, utanför podden.
Det blir ju så. Jag kände ju så här att det som är så knäppt är att nu släpper Kent sitt 11:e album i nästa vecka. Och alltså, de har hållit på i 20 år och är fortfarande så här, de vinner nya fans och de så här... ja, men liksom, det är inte... De är inte YouTube liksom, där de som började lyssna på dem är de enda som är kvar som lyssnar på dem. Utan de hittar nya fans. Det är folk som är 15, 16, 17 som älskar dem. Så här. Mm. och det här gjorde mig lite nyfiken. Så vad jag gjorde under vintern här var att jag begav mig ut på en resa genom Sverige och gav bort alla mina Kent-rariteter, så här gamla vinylskivor och sånt, till unga fans mot att de berättade om sitt förhållande till Kent för mig. Mm. Och den här dokumentären är nu klar och gjord och finns att dra hem som podd eller lyssna på med musik, om man hellre föredrar det. Vi kan posta länken på poddpodd.se. Och lite skoj, idag när Kent.nu, den stora Kent-fansidan, uppdaterade sin Facebook med information om det här. Och första kommentaren, det var Kent och Oddpod typ i en mix. Vad den personen inte visste, eftersom idag, lika med onsdag när jag säger det, den sänds imorgon torsdag, det är ju att du dyker upp på ett hörn i den här Kent-dokumentären. Så att man, det blir ju faktiskt, det är ju faktiskt, Oddpod är ju representerat i den, helt klart.
Ja, det är inte mer än rätt.
Nej, det tycker jag. Så ska det vara.
Det är väl säkert inte första, eller sista gången, vad heter det, Oddpod tar sig an Kent heller, tror jag.
Nej. Det, jag misstänker det. Men,
om det är någon Kent som lyssnar, så är ni välkomna att besöka Oddpod-studion när ni vill, helt enkelt.
Ja, vi kan prata en iskall Michael Caine.
Ja, men typ.
Men jag la mitt hjärta i den där jävla programmet i alla fall, så gå och lyssna på det nu. Även om du inte gillar Kent, så kommer det vara en bra resa, tror jag.
Hur långt snackar vi? Vad heter det? Hur många minuter kommer de få lov att offra av sitt liv för att höra den här resan?
Den är 57 minuter med musik. Poddversionen med musiken bortklippt. Återstår att se hur lång den blir, för i nuläget har jag ännu inte klippt den.
Okay.
Men jag skulle tippa på att det landar runt 35-40 någonstans.
Det låter ju trevligt. Mm. Innan vi går vidare så tänkte jag att vi snabbt ska, vad heter det, rikta blickarna mot San Francisco och en attack som skedde för några veckor sedan på en person som hade Google Glass på sig. Det var första, vad heter det, det var andra attacken mot en Google Glass-bärare inom loppet av någon månad bara. Och lite på lite olika ställen på nätet så kunde man läsa om det fanns ett samband här, alltså att människor blir attackerade för att de bär teknik synligt på något vis. Jag vet inte, vi kan väl börja i den här, tror du att det handlar specifikt om att Google Glass är en större grej, eller tror du att det här är liksom början mot rasismen mot cyborgen?
Jag satt och funderade när jag läste den här artikeln, så tänkte jag så här: sci-fi brukar ju ofta porträttera världar där folk går omkring med massa gadgets och olika liksom grejer. Men våld mot folk på grund av de gadgets de har, inte så vanligt.
Nej.
Jag kan inte påminna mig om, jag kommer ihåg Ghost in the Shell, där det är en stort problem med så här, ögon som, de är ju förbjudna, ögon som fotar, kan ta foton. Mm. Ghost in the Shell Standalone Complex, är det en stor grej.
Ja, men har inte Batou såna ögon?
Nej, han har inte, han får inte filma med dem.
Nej, okej. Okay. Mm.
Men i det här fallet så, för det, jag kommer inte ihåg plotten nu.
Han har ju tech-ögon i alla fall.
Ja, han har tech-ögon, absolut. Men det här handlade inte om Batou, utan det här handlade om, det var foton av en mordplats, tror jag. Ah,
okay. Mm.
Och man såg ingen man såg en spegel på bilden, och det fanns personen som hade fotat hade ingen kamera, höll inte en kamera. Vi ska inte dra plotten i Ghost in the Shell Standalone Complex här. Men jag kommer ihåg att där fanns det en konflikt kring det i alla fall. Alltså den förbjudna tecken så, som möjligt leder till bråk om man blir påkommen med den. Mm. Men jag tycker det är intressant det här, för Google Glass är ju en på många sätt integritetsbesvärande
duschmarkör.
Ja, duschmarkerare. Det har ju förbjudit flera barer som har förbjudit dem och liknande. Och det finns ju den aspekten av så här, går du och har en karta med en GPS-plipp på, eller går du och fotar folk under kjolen? Liksom. Mm, det är inte, det är två olika dimensioner av att vara Google Glass-bärare, och det går inte att se utifrån vem du är. Så jag kan mycket väl tänka mig och välkomnar små pöblar som drar omkring.
Och kan du, det kan du ju inte göra, Willy.
Varför inte?
Du uppmanar till överfall av människor som bär Google Glass helt enkelt. Eller ja, överfall, men en liten... Vi ska säga att i alla fall i det här andra av de här överfallen så är det ju en person då som har gått fram och liksom slagit av glasögonen från en person och trampat på dem.
Mm.
Och det är liksom så här, motivet är lite oklart.
It's the devil's tool!
Ja, men det jag ser framför mig är ju också någon form av så här... ja, men nästan så klassmarkör. Alltså det finns en avundsjuka i när det bara är the select few som går runt med såna här glasögon på sig. Och av förklarliga skäl så är det fler select views i San Francisco än andra delar av världen. Men jag tror det är en sak som sticker mycket i ögonen på folk. Alltså om det här vore en produkt som är släppt och vem som helst har råd att köpa den, så tror jag inte att det hade varit ett lika stort problem. Men jag tror däremot att det sätter fingret på någonting som kommer bli ett större problem ju mer liksom tekniken integreras med våra kroppar, så att säga. Liksom när bionic-handen kommer så kommer det ju på något sätt det titta snett på människor som har sådana, så att
dock
säga.
Överfaller ingen någon som går omkring med en bionic-hand.
Sant, ett exoskeleton. Det är ingen som rör någon med ett exoskeleton.
Blir nedslagen i asfalten till midjan liksom. Men det jag tänker på, segways, folk som åker omkring på sådana, ja. Folk vänder ju fortfarande på huvudet och skrattar åt dem, eller hur?
Ja.
Det har inte blivit normaliserat bara för att det har funnits i typ 10 år nu.
Ja, men det är väl också för att det är en sån jävla dum grej, så folk, folk ser inte framtiden när de ser dem på en segway, de ser en idiot med för mycket pengar.
Ja, jo.
De ser liksom ett Freddy Solsidan derivat kommer glidande på något vis. Dock, jag vet inte om vi har sagt det förut, men det är fortfarande otroligt roligt att, det är ju hemskt också, men otroligt roligt att uppfinnaren av Segway dog när han provåkte en off-road Segway i en olycka. Det är väldigt ironiskt på något vis.
Ja, det måste man få skratta åt faktiskt.
Ja, ja.
Där, man ska inte skratta åt död, men den nyheten var nästan för bra. Liksom. Åkte ut i någon ravin. Va, till
ja, precis. När det blir så ironiskt så måste man få skratta lite. Men förstår du vad jag är inne på dock? Att så här, det är lätt att skratta när man ser en sån sak. Google Glass så är liksom... lättare att hålla sig för skratt, så att säga.
Men det fanns ett... Jag fiskar efter paralleller här. Det fanns ett iPad-förakt när den kom. För folk tyckte så här, ska du ha en stor iPhone? Ha, ha, ha. Det anar jag inte alls längre. Alltså så här... folk kommer till möten med en iPad mini och folk sitter på tunnelbanan med en iPad och alltså läsplattor, Galaxy, whatever. Alltså, det är numera... Att sitta och läsa morgontidningen på en iPad på tunnelbanan, det är inte douchigt, töntigt eller bara konstigt liksom.
Nej, det är det inte. Men jag tänker att det är ändå så här, det steget är fortfarande så pass litet. Alltså just det att det är en stor mobiltelefon gör att det steget är fortfarande så pass litet att det är lätt för folk att svälja det på något sätt.
Du menar om man satt med så här VR-glasögon på tunnelbanan?
Ja,
det, och var helt inne i någonting.
Då skulle folk reagera mer, tror jag. Men eller just liksom rena... alltså, men jag tänker också säga, jag vet inte om jag skulle känna igen ett på Google Glass som jag såg en människa på tunnelbanan. Eller gjorde kanske jag skulle, men jag vet inte om jag skulle så här störa mig så mycket på det. Jag vet inte, men det jag menar är på något sätt att det är ändå så här, just reaktionen mot människor som har kultur känns, eller som har teknologi, synligt, som har kultur.
Freudiansk felsägning, ja, det är så du känner dig som kulturarbetare.
Nej, men människor som har synligt och kul, reaktionen mot dem känns ändå som en sak som kommer bli mer vanligt förekommande i framtiden, eller?
Mm, men jag tänker direkt på så här extreme body modification med alla grejer de gör. Jag tänker att det är ju inte normaliserat riktigt så, trots att det har funnits hur länge som helst. När folk kommer att ha så här stora spikes stickande ur armen, så tittar ändå människor så här, wow, vad är det där? Om man då kommer med en bionic-hand och ska köpa tunnelbanebiljett för det, liksom, försöker knappa in koden på pressbyrån och ha sönder hela terminalen för att man är så stark, typ. Det kommer ju ta längre tid. Frågan är bara så här, om det...
Jag minns ju Gösta från Borlänge som hade en sån härlig apparat som man sätter mot halsen och så pratar man så här. Han var ju en halvrobot liksom, fast han var liksom 80 år gammal och antagligen hade det rökt sönder halsen eller någonting. Men när han var nere och köpte tidningen på kiosken så var det ändå så här att man typ häpnade över hur ballt det var att han höll en apparat mot halsen och kunde prata. Så att det är ju så jävla tveäggat det där svärdet på något vis.
Veckan hade FX storsatsning Fargo premiär. Det är en kriminalserie som både handlingsmässigt och estetiskt har allt att göra med filmen med samma titel som kom typ 95.
Ja, kan något sånt.
Ibland är det faktiskt en exakt kopia, men den lägger också till egna detaljer här och där. Och det man funderar lite över här, det är ju, vad är dealen, som vi brukar säga? Varför gör man en tv-serie med samma titel som en film? Och är det här med varumärken att nu ser vi liksom den maxade versionen av det här bygga franchise-grejen?
Ja, alltså det finns ju någonting lite så här trist i det. Alltså, Fargo kommer ju nu tv-serien då, och sen kommer det ju även i sommar den här Rosemary's Baby som tv-serie som då bygger på gamla Polanski-filmen. Det känns ju så här otroligt urvattnat på något vis, i det att man på något sätt tar ett koncept som man vet fungerar, men istället, alltså man hade kunnat skriva en ny kidnappningshistoria istället för att göra om Fargo till en tv-serie. Det här blir ju emellanåt nästan så här parodiskt när man så här tar beståndsdelarna som fanns i Fargo med så här fumliga karaktärer och roliga amerikanska dialekter och gör det, skruvar upp det lite grann för att göra det ännu tydligare.
Men alltså, om man hade gjort en ny serie, om vi säger att True Detective utspelade sig uppe i Minnesota, och det är Minnesota de är i, va?
Ja.
Och så, man sa att det här är ett nytt kidnappningsdrama. Hade inte alla sagt Fargo rip-off, hade vi skrikit då?
Ja, det beror ju på om det är ett kidnappningsdrama uppe i, vad heter, Minnesota, givetvis. Men om det har varit ett kidnappningsdrama nere i södern, så hade man ju inte gjort det.
Nej, för jag är inte lika avigt inställd mot det, nämligen. Jag synar och ger dig Friday Night Lights som ett exempel på att vissa filmer, de har en värld och de har ett upplägg och de har karaktärer som har potential för mycket mer. Det kan hända mer där i. Ungefär som att använda single player. Banorna från en single player läge använder man sen i ett multiplayer online mode. Och jag säger inte att allt går att göra så. Jag tror inte på en Robocop tv-serie exempelvis. Men på vissa ställen där miljö och handling är liksom det centrala snarare än spektakulära effekter, så tänker jag att det ändå finns mer att utvinna än vad man hann med på 120 minuter.
Så, alltså, så är det ju givetvis, och jag är helt för liksom utforskandet av världar på något sätt. Men det jag stör mig på är på något vis att man har man har alla möjligheter att utforska den här världen utan att sätta den här Fargo etiketten på det. För mig blir det bara väldigt tydligt att man gör det för att liksom ha en färdig franchise att bygga på för att generera buzz. Och det gör, alltså det jag menar är på något sätt att det finns oändligt många intressanta historier att berätta, framförallt kanske kriminalgrejer ur den här amerikanska norra vinterlandskapet. Och att då ödsla tid på att berätta en historia som redan har berättats och man samtidigt kopierar så här, stora delar rakt av med liksom allt ifrån kameravinklar till hur saker är ljussatta till repliker. Det blir liksom varken tv-serien eller filmen vinner på det på något vis. Det jag tänker är att det enda man ser är liksom just en cynisk mjölkning av en franchise. Eller så snarare bara att man gör om någonting som inte ens var en franchise till en franchise.
Ett annat pågående exempel är ju From Dusk Till Dawn.
På Netflix,
På Netflix. Som jag tycker ändå håller väldigt hög kvalitet hittills.
Ja, alltså det är underhållande. Alltså Fargo är inte jättedålig den serien heller. Men det jag känner ändå så här att... Det må låta så här cyniskt, men jag känner bara gör någonting nytt istället. Alltså visst, From Dusk Till Dawn var en liksom underhållande serie och det var en underhållande film, men det hade varit ännu mer intressant om de hade kommit på någonting från scratch, så att säga. Alltså försökt bygga någonting nytt.
Men problemet är ju så att det vi har sett där de försöker bygga nytt, Almost Human eller Helix typ, det har inte slagit gnistor om dem.
Nej.
Alltså jag tänker att om man sitter med en värld och en förutsättning som så här, det här håller för mycket mer, och det är ju inte allt som håller för mycket mer, men vissa saker kan göra det. Bland annat måste jag säga att jag tycker att Agents of S.H.I.E.L.D. Har blivit ett så härligt komplement till de stora Avengers långfilmerna. Ett litet så Avengers Light som ligger och puttrar på i samma värld och är matiné så här. Och på många sätt, jag har ju varit uttalad mot jag har inte varit så imponerad av Avengers upplägget jag här i podden, men nu när man börjar se, när det har kommit fler individuella filmer och Agents of S.H.I.E.L.D. tickar på, så jag kliver mer och mer in i den världen och känner att jag gillar den. Så det är inte riktigt samma grej som att ta en 20 år gammal film och göra om till tv-serie, men jag är inte säker på att det bara är cynisk varumärkes utnyttjande. Jag kan också tänka att
alltså... Jag tänker också att det finns där liksom en inneboende kreativ likriktning, så att säga. Alltså till slut så har vi liksom 12 olika historier, alltså 12 olika världar och 12 olika franchises som så är film, böcker, tv-serier, serietidningar, allting, och så bara ältas det om och om igen på något vis. Alltså jag fattar ju själva poängen med att gräva upp de här historierna, och jag har ju i många situationer och fall varit liksom en försvarare av remakes, reboots etc. Men jag tänker samtidigt att man når en gräns när det liksom blir ett slags gravplundring i princip. Där man så här, man vill göra en ny kriminalserie, då är det inte att man så här anlitar någon kapabel människa att hitta på en ny kriminalserie. Utan istället så gräver man upp någonting som är liksom, har lite så här, inom citationstecken, kultstatus idag. Och så återupplivar man det genom att sätta det i en ny kontext och ge det en ny spin. Alltså det för mig blir tråkigt liksom. Mm. Och det blir liksom just en ren gravplundring på något vis. Man snor de sakerna som man vet har fungerat istället för att försöka hitta någonting nytt som fungerar.
Men jag tänker att så här, vissa saker som om vi ska köra Coen-spåret, alltså så här, The Man Who Wasn't There skulle aldrig kunna bli tv-serie. Exempelvis.
Eller hur tänker du då?
Ja, men där finns det absolut inte den, vad ska man säga, paletten som Fargo bjuder på.
Nej, det är ju, alltså det är förvisso sant, men jag tänker också att så här, Fargo är ju ändå otroligt mycket en vad ska man säga på svenska, men en contained story, så att säga. Alltså det finns en anledning till att den filmen är så lång som den är. Det är liksom inga öppna slut eller breda sidospår. Det jag ofta har tänkt på när man har sett Fargo är ju snarare hur otroligt effektivt historieberättande det är. Där till och med de scenerna som man så här, till en början tror inte har någonting med handlingen att göra ligger till grund för en vändning i handlingen som gör att handlingen tas framåt, så att säga. Det är liksom ett otroligt effektivt historieberättande som man får liksom på 100% motarbetar i en serievärld. För att i en serievärld handlar det om att så här, hålla liv, så man får berätta historien så länge det bara går, snarare än att så här, knyta ihop den. Vi har väl alltid klagat på att tv-serier har så mycket sidospår som aldrig knyts ihop i slutändan ändå.
Ja.
Och det jag tänker är så här, man behöver liksom inte ta de sakerna då där som inte hade några sidospår, där saker funkade, och fläka ut dem och skapa de här sidospåren. Alltså det hade varit mer kanske intressant om att bygga, det hade jag alls varit lika främmande för, men att bygga till exempel en fortsättning på Fargo. En Fargo som handlar om vad heter polisen i filmen, Marge eller vad hon heter.
Mm.
Man bygger så här, berättar historien om Marge 10 år innan Fargo, eller 10 år efter händelserna i Fargo. Det hade jag varit helt för. Där har vi ett världsutforskande jag kan ställa mig bakom till 100%. Men det blir också just någonting i det med att bygga historien som man redan har sett den på något vis.
Mm. Jo, ja, men det där kan jag hålla med dig, absolut. Där finns det ju någon slags...
Sen är jag säker på också att så här, det kommer ju säkert alltså den original ramberättelsen i Fargo kommer väl säkert bli en språngbräda för andra historier i det här universumet också. Men då har man liksom ändå redan så här fläkt upp grundhistorien och våldfört sig på liket på något vis.
Men det jag gillade med Friday Night Lights tv-serien kontra filmen, det var ju att filmen, där hade man ju inte så mycket tid att reda ut. Det var ju väldigt mycket fokus på fotbollen och på liksom vad pressen det innebär att spela fotboll som high school student och sådana saker. I tv-serien så hann de jobba med så otroligt mycket mer frågor.
Mm.
Alltså om att vara ung, eller om liksom den dömande småstadsmentaliteten, segregation, slutshaming. Alltså det var väldigt mycket så, frågor som de hann ta upp.
Jo, men vänta, men du är också säga, man kan å ena sidan säga många frågor de hann ta upp. Man kan å andra sidan säga frågor de var tvungna att ta upp, för de skulle helt plötsligt fylla flera säsonger med innehåll.
Så kan man säga. Men du gillar inte Friday Night Lights?
Jo, jag tycker det är jättebra. Men det hade jag att säga, det är inte bra för att det bygger på filmen.
Nej, absolut inte.
Jag hade tyckt om det ännu mer om Friday Night Lights hade haft noll att göra med den grundhistorien.
Mm.
Om det bara hade varit en high school-berättelse om det här fotbollslaget.
Ja, jo. Nej, men det kan jag... Vi når konsensus även i detta.
Ja, men perfekt! Och efter den lilla utflykten till Minnesota har det blivit dags att sätta punkt för veckans avsnitt av Obyte Diktum, och vi gör det som vanligt med det lilla tipssegmentet på Skriptum. Och jag tänkte slå ett slag, jag lite göra ett klassiskt gammalt filmtips helt enkelt. Det känns som det har vi nästan aldrig haft. Eller ja, inte på väldigt många avsnitt i alla fall i Postscriptum. Jag skulle vilja slå ett slag för Enemy, Denis Villeneuves nya thriller med Jake Gyllenhaal i huvudrollen. Finns i sjön just nu och är, jag såg den för några dagar sedan och blev helt, den typ åt sig in i hjärnan på mig. Jag ska inte avslöja någonting, det är liksom en vad ska man säga, en svettig thriller i så här mardrömsanda som bara liksom fuckade med min hjärna på bästa möjliga sätt. Rekommenderas till alla.
Mm. Jag ska tipsa om en artikel av Rebecca Onion som handlar om mellan 1935 och 1945 så skickade amerikanska staten ut fotografer för att dokumentera hur folk bodde under depressionen och hade det ute i rural America. Fotade bönder helt enkelt ute på landsbygden. Och då så är det en person som nu har börjat researcha de här fotorna för att ta reda på vad som hände sen med personerna på bilderna. Fascinerande läsning, måste jag säga.
Låter mysigt. Det låter som en intressant värld att utforska.
Mm. Det är väldigt såna här grejer blir väldigt vardagliga liksom. Det är ju inte så här, men i de små vardagliga berättelserna så finns det ju ändå någonting väldigt stort som vi har sett i många exempel så.
Mm. Vi är tillbaka nästa vecka. Jag vet att du ska till Öland, så vi får, då är du väl skyddad från undergången när vi talas vid nästa gång.
Mm, jag sitter på en pinne, 3G i bästa fall om det blåser rätt, så att jag hoppas att vi lyckas spela in.
Du får, du får göra en sån här att du klättrar upp på taket eller någonting sånt.
Ja, ja. Jo, jag måste nog gå ut till lillstugan, för att i storhuset så är det inte täckningen.
Storhuset. Alltså godsägaren Billy Rimgard som börjar så prata nu.
It's good to own land.
Ja. Ni får ha det bra tills dess.
Ha det fint, hej då.
Hej.